Välkomna till 47 avsnittet av 5 juli-podden med mig Carl Andersson och med Henrik Hax Alexandersson. Vi spelar in från Berlin den 4 april 2017. Nu är klockan 11.13. Vad ska vi prata om, Hax?
Ja, vi gör oss rakt in i det internationella nyhetsflödet, tror jag. Och den första saken som dyker upp på den listan, det är magasinet Wired som gör oss uppmärksamma på att nu börjar även porrbranschen bli intresserad av frågan om människors rätt till privatliv. Och det är porrsajten The Pornhub som låter meddela att...
Pornhub heter den väl? The Pornhub. Det är ju som Facebook hette ju från början The Facebook. Mm. Nu säger man Pornhub.
Ja, ja, nåväl. De har gått över till... ja, normal säkerhetskryptering, alltså HTTPS-protokollet på webbsidorna. Det kan du säkert förklara vad det är för något.
Ja, inte riktigt, men det är väl det som kallas för SSL-kryptering.
Just, va? Det borde vara det. Och det här innebär ju då att folk som är nyfikna och försöker spåra andras användarvanor kan möjligen se att man besöker The Pornhub, men inte vad man gör där. Mm. Och det är väl lite trevligt för folk som vill hålla sina små sexuella fantasier för sig själva. Och det här är ju dessutom extra aktuellt med tanke på det vi pratade om förra gången. Om hur man i USA nu öppnar för att internetoperatörerna kommer att kunna sälja data om sina användare på ett betydligt friare sätt än tidigare. Mm. Vilket inom parentes sagt är en process som faktiskt inte helt och hållet är Donald Trumps fel, utan som vanligt påbörjades under Obamas administration.
Mm. Och togs över av de onda, så att säga.
Ja. Och det är ju dags för folk att upptäcka liksom att lagar är dåliga nu när man har fått en möjligen labil president.
Mm. Annars är väl best practice när man porrsurfar att använda en VPN-tjänst.
Just det.
Så att man inte kan spåras alls.
VPN-tjänst och Tor-browser och jävlar mig. Så alltså, här ska ingen komma och snoka.
Ja, Tor-browser. Jag är lite skeptisk mot Tor. Jag tror att de som sitter på noderna, eller slutnoderna i alla fall, kan se min trafik. Och det vill jag inte.
Mm, möjligt.
Och det är ju problemet med VPN-leverantörer också. Det har vi ju pratat om. Att när all ens trafik passerar genom en VPN-server, då kan ju faktiskt den leverantören se trafiken. Ja. Så därför måste man välja en leverantör som man litar på.
Och en VPN-leverantör som inte lagrar.
Ja, nej, precis. Och det här blir ju halvreklam. Vi måste säga för transparensens skull att 5 juli-stiftelsen driver VPN-tjänsten Integrity VPN. Ja, ska vi gå vidare till nästa nyhet?
Ja, då är det Ars Technica som har hittat ytterligare en svaghet i smarta tv-apparater. Vi har ju tidigare berättat hur NSA, eller hur Wikileaks har avslöjat att NSA bland annat kan spana på folk genom deras Samsung-tv-apparater. Och då handlade det ju mest om att man infekterade dem på vanligt sätt. Eller att det fanns, och att det fanns inbyggda svagheter. Nu har det dykt upp ett nytt sätt att hacka folks smart-tv-apparater. Och det är ett rätt uppenbart sätt. Man använder inte några hårdvarusvagheter, man infekterar inte med virus på vanligt sätt, utan man sänder ut en egen mark-tv-signal som innehåller skadlig kod.
Precis, man använder sig av DVB, Digital Video Broadcasting betyder det.
Ja, du kan.
Ja, alltså det är väl det här luftburna.
Ja, just det, marknätet.
Och, precis, och även smart-tv-apparater har ju en sån mottagning.
Precis. Så att husaltaret, tv-apparaten, börjar ju faktiskt bli mer och mer av en spioncentral.
Mm.
Och det där gäller ju faktiskt, är man orolig för sånt ska man ju även hålla ett öga på konsoler och sådana saker.
Mm.
Det hela började väl egentligen med, tror att det var Samsung som hade någon funktion som var inbyggd i systemet, men som höll koll på att, eller om det var extra, skitsamma, så som höll koll på att man tittade på långfilm, att man inte var för många som tittade samtidigt.
Aha, okej.
Okay. Ni är mer än fyra personer som tittar på den här långfilmen. Aha. Detta är inte ett privat sällskap längre, utan en förevisning.
Om man sitter på en oljebar plattform till exempel, ja, och visar för alla sina kompisar. Det var ju så det brukade stå i början av VHS-filmer, eller fängelser. Men det här är ju intressant för att alltså tv-apparaten, den är ju en sån enorm viktig pryl för att nå inflytande hos en stor mängd människor, eller hur?
Mm. Och den är ofta så placerad rent fysiskt i en bostad så att den har uppsikt över det största rummet.
Mm. Och jag tänker på i krig förr i tiden så brukade man ju alltid understryka hur främmande makt skulle kunna ta kontroll över sändarna.
Ja.
Och det här är ju en variant av det, kan man nästan säga.
Alla rykten om att, alla uppgifter om att motstånd ska upphöra är falska, som det stod i den svenska beredskapsinformationen när jag var liten.
Ja, precis. Så stod det i telefonkatalogerna. Ja. Och jag fattade aldrig hur man skulle fatta att kriget verkligen var slut då, i så fall, om man inte skulle lita på sådana meddelanden. Ja. Alltså det här med smart-tv-apparater, jag har ingen sån själv och jag känner inget intresse av att ha det heller, för jag tycker det är så konsumistiskt. Men det har ju funnits flera nyheter om det, där till exempel man upptäckte att en LG smart-tv anropade en server i Korea, tror jag. Men det fanns ingenting på den servern, hur man nu kan veta det. Det var väl kanske mer att man såg att det inte fanns någon webbserver på den IP-adressen i alla fall. Men det har ju funnits lite sådana här nyheter. Jag tycker det är lite otäckt.
Mm. Ja, och vi går vidare i nyhetsflödet och hittar nyheten att polisen i Connecticut i USA håller på att försöka beväpna drönare. Och nu pratar vi inte om sådana här drönare som används i krig i Afghanistan och Irak och så här, utan om pratar vi om de här små liksom ettriga quadcopterna som förföljer in i parker och sånt numera.
Ja, just det. På Tempelhoferfält här i Berlin till precis. Exempel finns det många.
Och nu vill man alltså beväpna dem med riktiga vapen, riktiga dödliga vapen.
Mm-hmm.
Och det har naturligtvis väckt en del protester från medborgarrättsrörelsen. Men det finns ju andra aspekter på det här också. Jag menar, vad händer om någon hackar systemet?
Mm.
Plötsligt så kan främmande makt eller skurkar eller whoever ta kontroll över beväpnade drönare. Samtidigt så tror jag att det är någonting som kommer, därför att polisen ser ju en uppenbar fördel med det här. Istället för att riskera polisers liv i olika insatser, så skickar man in en drönare som skjuter skurken, så att de är ju väldigt mycket för, naturligtvis.
Ja, jag vet inte om jag är så mycket emot, för jag menar, det här med att tekniska system kan hackas, det gäller ju alla tekniska system, det borde ju inte vara
jo,
det.
Jo, men liksom, om någon hackar din diskmaskin så försöker den i vart fall inte döda dig.
Nej, men jag tänker att jag menar, det kan ju alltid hända att en brottsling tar över en polisvapen, även om det är ett analogt vapen, eller vad man ska säga.
Ja.
Så att det är inte det som ska vara avgörande. Om den risken finns, i alla fall inte innan det har hänt första gången. Men, ja.
Och sen så har man ju också det här problemet i USA med, alltså det har ju varit en väldigt massa kritik mot polisen för en massa vad som anses vara omotiverade skjutningar. Och där har det ju visat sig att ett av problemen i sammanhanget är helt enkelt fackliga krav. Men man säger liksom att våra medlemmar ska inte utsättas för mer fara än nödvändigt. Så därför så skjuter vi för döda. Och om någon av våra medlemmar råkar illa ut på grund av det, så ska vi försöka, så ska vi se till att rädda dem från att bli avskedade.
Ja.
Och sett utifrån deras perspektiv så är det naturligtvis ett fullständigt logiskt agerande, men sett ur ett vidare medborgarrättsligt perspektiv så är det naturligtvis rätt uppseendeväckande.
Jag kanske kan få sticka emellan med ett litet kulturtips.
Ja.
Jag ser just nu tv-serien The Good Wife. Jag såg klart den igår. Den finns i 7 säsonger och man får väl säga att det är en såpopera. Uh-huh. Inte så mycket mer, men inte så mycket mindre heller. Den är väldigt spännande. Men den handlar om advokater. Uh-huh. Och det är då i varje avsnitt en massa mål som ska avgöras. Och den är väldigt modern, så den handlar väldigt mycket. Ett avsnitt handlade till exempel om en man som sköt ner en drönare som flög ovanför hans villa. Och huruvida han hade rätt att göra detta eller inte. Och ja, det har ju koppling till Sverige till exempel, där det har beslutats av, vad var det, Högsta förvaltningsdomstolen eller något sånt, va? Att man inte får flyga drönare utan tillstånd.
Drönare med kameror i alla fall.
Ja, okej. Okay. Just det, precis. Och det blev ju en världsnyhet. Det var väl något år sedan nu. Men så jag kan tipsa om den, The Good Wife. Jag tycker det är så kul hur man hittar tv-serier. Det var för att jag letade efter något som David Hyde Pierce spelade i. Alltså han som spelade Niles i Frasier.
Uh-huh.
Och då var han med i 6:e säsongen av den här The Good Wife. Och då började jag se den och sen blev jag helt fast. Och du som är lite äldre än mig kanske brukade se Law and Order.
Ja!
Så det är många skådespelare från Law and Order som spelar huvudrollerna i The Good Wife. Som nu har fått en spin-off i The Good Fight. Som började 2017 och som inleds med att Trump blir president. Så det är väldigt färska grejer det här. Det är kul att se något färskt för en gångs skull.
Jag ska bli förmedlad att jag till och med minns Kojak och McCoy.
Ja, det är sånt där som jag såg i repris på TV4 på nätterna.
Ja, vi går vidare. Mm. Till världens enklaste säkerhetshack. Samsung har haft lite PR-problem på senare tid.
Kan man säga.
Med exploderande telefoner och allt sånt här. Så nu släpper man...
Just det, Note 7-an, ja, exploderade.
Ja, precis. Så nu släpper man den nya fina Galaxy S8. Och det första som händer är att hela nätet går ballistiskt när det gäller upplåsningen av den här enheten, därför att den kan man använda ansiktsigenkänning på.
Mm-hmm.
Så då har man prövat det mest uppenbara hacket av alla. Man har visat den ett foto och lyckats låsa upp den. Det verkar ju som det är någon förbannelse över,
det är
över
ju Samsung just nu. Det är ju så smart så att det är dumt liksom.
Ja, precis. Det är ju intressant med ansiktsigenkänningen. Det är ju sånt som kommer igen med kameraövervakning och sånt nu för tiden. För att det börjar ju bli rätt avancerat. Man räknar ut algoritmer, man mäter till exempel avståndet mellan folks ögon i relation till avståndet till nästippen och mungiporna och sånt här, och så räknar man ut exakta värden så som gör att det blir det är ändå liksom ansiktsigenkänning som sådant är idag rätt avancerat, men som sagt man glömde tänka på det uppenbara hacket.
Ja, det är väldigt avancerat jämfört med hur det var på gamla S3-tiden. För där hade de en funktion som gjorde att skärmen inte skulle släckas så länge man tittade på den.
Just det.
Så den kollade om den hade två ögon framför sig helt enkelt. Det var ganska enkelt och ändå var det ingen... den funkade inte så bra, den funktionen, så jag stängde av den.
Apropå ögon så... någonting jag tror kommer att komma till mobiltelefonerna så småningom, det är ju faktiskt rätt avancerat, det är... irisigenkänning. Om man tittar någon djupt i ögonen och tittar på irisen runt pupillen, så är det ju ett väldigt liksom intrikat mönster. Mm-hmm. Det är ju liksom mer unikt än ett fingeravtryck till och med.
Jaså? Ja. Ja, det låter väl väldigt bra.
Ja.
Så, svårare att kopiera också.
Jo, precis. Ja, sedan så kan vi ju se här, EU fortsätter vela när det gäller kryptering. Nu är det fråga om krypterade appar, och EU har ju hoppat, alltså det kommer ju totalt mot massor av totalt motstridiga uppgifter från EU hela tiden. Ena sekunden säger man att kryptering är någonting viktigt som ska försvaras och någonting bra och någonting viktigt för vårt samhälle, oj oj oj, och nästa sekund så hör man att men hur ska vi kunna ta reda på vad folk gör om folk krypterar och använder en massa appar som till exempel WhatsApp? Den här frågan har nu tagit ny fart efter att britterna, trots att de är på väg ut ur EU, så har de lagt sig i den här frågan.
Och sagt, de ska äta kakan och ha den kvar,
ja,
med andra ord.
Ja, möjligen. Och de har liksom ropat efter den här berömda enhörningen som fiser regnbågar, nämligen en golden key, en stor bakdörr. Och det har då fått EUs justitiekommissionär att hänga på tåget och kräva detsamma. Och det här har varit rätt uppmärksammat i veckan som har gått. Och det är väl då kanske en av de EU-frågor som vi måste sätta upp på listan att hålla ett öga på igen, även om vi trodde att saken var utagerad, eller åtminstone för tillfället utagerad tidigare. Okay.
Alltså bakdörr till vad då, till kryptering eller till just WhatsApp-apparna, alltså trojaner då som man installerar på folks mobiltelefoner?
Ja, de vill ha bakdörrar.
Ja, men vad innebär det då?
Ja, det innebär att systemet i sig har en svaghet som gör att det går att om man har liksom nyckeln till bakdörren.
Jaha, alltså att man har en kryptonyckel i princip.
Ja, eller någonting annat. Ja. Men att man kan gå in, att det finns i systemet inbyggt ett sätt att gå in och titta på folks meddelanden.
Och vad är problemet med det?
Problemet med det är att finns det en sån bakdörr, då kommer andra att använda den också. Vi vet ju till exempel att även utan WikiLeaks hjälp så har ju väldigt mycket av NSA:s och CIA:s verktyg blivit offentliga. Öppnar man den dörren så finns där ju en svaghet, och svagheten är känd och människor kan inte hålla käft om hemligheter, och då öppnar man den här bakdörren för främmande makt och för brottslingar och kanske till och med terrorister.
Okay.
Och där kan nämnas i sammanhanget också att
sen måste jag bara säga, det är väl också inte så bra att myndigheterna själva tar sig friheten
att titta. Nej. Mm. Det är ju den första frågan att myndigheterna borde lära sig att respektera människors rätt till privatliv. Och nu ska jag hoppa lite grann i min lista här, därför att det fanns en rapport från Reuters efter senaste WikiLeaks-läckan, eller den senaste World 7, det måste vara den senaste, just det. Bland annat Cisco som gör switchar och sånt här, det har blivit extremt oroliga. Och så har man tittat lite närmare på från Reuters sida hur stor del av pengarna som används för cyberprograms, som är anslaget till defensiv respektive offensiv verksamhet. Alltså
när amerikanska myndigheter lägger pengar, ja, på cyberprogram. Ja. Ja.
90% läggs på offensiv verksamhet, alltså okay. att hacka och försöka bygga bakdörrar och sånt här, medan bara 10% läggs på att på defensiv verksamhet, det vill säga på att hjälpa folk att försvara sig mot sånt.
Mm. Nu måste jag komma tillbaka till The Good Wife.
Ja.
För att det jag egentligen skulle säga, eller det jag också ville säga, det var att de skildrar väldigt mycket inifrån NSA där.
Uh-huh.
Men det är ju ingen som vet exakt hur det ser ut inne på NSA. Så sättet The Good Wife skildrar det på är en jättestor sal som är som ett stort call center, där det sitter en massa osnutna 25-åriga killar och kastar papper på varann, sitter med hörlurar och lyssnar, skickar kattfilmer till varann och så vidare. Alltså, de har gjort det till en parodi nästan. Men kanske trolig. Och så när de hittar något intressant så säger de, säg åt systemchefen att komma hit, jag tror att det här kan vara intressant. Plus att de lyssnar på allting och de har alla möjligheter och de använder folks mobiltelefoner som hot mics så att de kan lyssna även när någon inte ringer.
Ja, de är människor som alla andra, de är nyfikna och NSA är en arbetsplats som alla andra som fungerar som alla andra.
Precis, och jag tror att, och jag tror att skildringen inte är helt osann faktiskt.
Nej, alltså vi vet ju en del om att det var en rätt avslappnad stämning i det här bergrummet i Hawaii som Edward Snowden jobbade i på slutet av sin karriär för.
Ja, okej. Okay. Och här kommer då den stora poängen med The Good Wife. Snowden är med. Alltså en äkta Snowden-kopia får man nog säga.
Okay.
Och de har till och med hittat en skådespelare som ser ut som Snowden. Och den här killen ska då komma tillbaka från landsflykt och in i USA. Alltså jag rekommenderar alla att se det här. Det här är i 7:e säsongen.
Själv ligger hopplöst efter i tv-serien.
Ja, men det är jag också. Men nu har jag råkat se något för en gångs skull.
Jag såg faktiskt ett par intressanta avsnitt av Black Mirror häromveckan.
Vad är det?
Det är en brittisk tv-serie som handlar om cyberbrottslighet, alltså cyberdystopier. I första säsongen så var det bland annat någon som hade kidnappat någon duchess och skulle döda henne om inte premiärministern i direkt sen nationell tv hade samlag med en gris.
Ah. Låter som en twistad version av 24.
Ja, men man faktiskt senaste varianten här. Nu ska jag inte komma med några spoilers, men och den är väl inte så jätteny den säsongen heller. Men där finns bland annat någon på nätet som tvingar folk att göra absurda saker för att inte avslöja deras små hemligheter på nätet.
Okay.
Plus ett annat avsnitt där någon tar över mikrodrönare som sen visar sig ha en koppling till näthat. Det är faktiskt rätt spännande. En del av de avsnitten tycker jag är rätt absurda, men den har helt klart sina poänger.
Black Mirror.
Ja, finns på Netflix bland annat.
Mm. Och då avslutar vi kulturblocket för den här gången.
Precis.
Vad har vi mer, Hax?
Apropå näthat. Förra veckan så dömde alltså en spansk domstol en ung kvinna till fängelse för att ha postat skämt på Twitter om ett mord på en av diktatorn Francos medarbetare 1973.
Vänta nu, Spanien har dömt en kvinna till fängelse för att ha skämtat på Twitter, säger du?
Ja, om ett politiskt mord i Spanien 1973.
Hur långt fängelsestraff fick hon då?
Jag tror hon fick... måste jag kolla upp.
Inte för att det spelar någon roll.
Nej, jag tror hon fick villkorligt faktiskt. Mm. Men det intressanta här är ju då att den här mördade... Franco-politikerns dotterdotter har gått ut och har faktiskt skrivit en debattartikel i LPI, och där hon säger att även om skämtet är liksom osmakligt så är hon mer rädd av att leva i ett samhälle i vilket friheten att uttrycka sig kan leda till att människor sätts i fängelse. Mm. Och det här är ju lite, alltså, det finns ju något intressant i det här, därför att den som mördades 1973 var ju alltså en av diktaturens företrädare. Och det som sker nu, det är att man fängslar folk som skämtar om mordet på diktaturens företrädare. Så man har, det är återigen liksom man försöker försvara det demokratiska samhället med odemokratiska medel. Och då är man ju i princip, de har ju nästan gått varvet runt, och då är man i princip tillbaks i hur det var på framtiden, ja. Även om det inte fanns något internet då.
Ja, precis.
Det är en absurd historia. Mm. Och den kommer från The Guardian, ska vi säga. Sen ska vi se, vad hade vi mer? Jo, närbesläktat område. I Kalifornien håller man nu enligt Electronic Freedom Foundation på att göra fake news olagliga. Man skriver i lagförslaget: "It is unlawful for a person to knowingly and willingly make, publish or circulate on an internet website or cause to be made, published or circulated in any writing posted on an internet website a false or deceptive statement designed to influence the vote of either of the following: A, any issue submitted to voters at an election; B, any candidate for election to public office." Alltså man får inte,
man får inte vilseleda vid ett val, helt enkelt.
Precis. När det gäller en folkomröstning eller en enskild kandidat. Och det här får ju lite absurda konsekvenser, därför att det innebär ju för övrigt, det innebär till exempel att det blir olagligt att ha fel.
Mm. Ja, jag såg att EFF skrev det, att det här betyder i korthet att det blir olagligt att ha fel på internet. Ja. Men jag vet inte riktigt, för att det finns ju ett ord där som är ganska viktigt, som är willingly. Alltså att medvetet sprida falsk information.
Ja, det,
så om man inte vet att man har fel, då får man ju sprida det.
Ja, men hur ska man veta det? Alltså risken är ju här att man hamnar i någon form av omvänd bevisbörda, där istället för att staten ska bevisa att du är skyldig, så måste du bevisa att du är oskyldig. Nej, detta var omedvetet. Staten säger liksom, nu har du varit elak.
Varför måste det nödvändigtvis bli så? Kan det inte bli så att staten måste bevisa att jag har spridit det här willingly, alltså medvetet?
Nej, det är ju rätt lätt för staten att hävda motsatsen.
Men det är väl som i alla andra brott, att staten måste bevisa.
Nej då, det finns gott om brott där det är precis tvärtom. Skattebrott till exempel, där gäller det omvänd bevisföring.
Ska vi nämna lite kort om ditt skattebrott, Tax?
Kanske det.
Jag kan ju ta sammanfattningen. Hax har haft en lång rättsstrid
i åratal
på grund av att han inte har betalat skatt i Sverige.
Och uppges den.
Ja, du har väl inget att protestera mot i själva domen egentligen?
Nej.
Alltså hur som helst, det har gått från tingsrätt till hovrätt, och Hax överklagade till högsta domstolen i Sverige, som för några veckor sedan beslutade att inte ta upp det här fallet, vilket innebär att hovrättens dom mot Hax gäller.
Vilket var lite småaktigt, eftersom de inte ville ta tag i den heta frågan om dubbel straffbarhet igen. Men det är en annan femma.
Ja, men det innebär att det som hovrätten kom fram till var att du var skyldig till skattebrott.
Ja.
Och vad var ditt straff?
18 månader.
18 månaders fängelse. Ja,
vilket blir ett år i verkligheten.
Okej, okay. Så det innebär att er kära expert här i 5 juli-podden kommer att åka in i fängelse snart alltså.
Ja, någon gång under sommaren, lite oklart när.
Ja, du bor ju i Berlin, men du håller dig inte undan så att säga.
Nej, nej. Jag menar, herregud. Jag kanske inte liksom tycker om domslutet, men statens överlägsna våldsmonopol kan jag faktiskt inte sätta mig upp emot. Plötsligt att jag faktiskt tycker att det har ett visst värde att det finns folk som sätter ner foten och säger emot och käftar emot och sätter sig upp mot överheten emellanåt.
Mm. Ja, för du är ju av den politiska uppfattningen att skatt är stöld, eller hur?
Ja, precis. En av de första saker jag försörjde mig på när jag flyttade upp till Stockholm på 80-talet, det var att sälja sådana här bilbakrutedekaner där det stod skatt är stöld. Mm. Så den åsikten är nog rätt väl etablerad.
Mm.
Men det är som det är. Som sagt, jag kan tycka att det är lite småaktigt av rättsväsendet att vägra ta upp frågan om dubbel straffbarhet, eftersom det är en fråga där högsta domstolen har fått bakläxa av EU-domstolen förut. Så naturligtvis min advokat har nu skrivit ett inlaga till Europadomstolen om det här, så vi får se vad som händer på den fronten. Men sen vad som framförallt stör mig, det är ju att nämndemännen, de som dömer i våra domstolar, i tingsrätten är de majoritet och i hovrätten så är de lika många som yrkesdomarna. De är ju tillsatta av de politiska partierna. Och det är de politiska partierna som har bestämt hur mycket skatt vi ska betala. Så att de politiska partierna kan bygga sina fina kamelcenter i Angered och vad de nu håller på med. Mm. Och det är alltså representanter för samma parti som sen sitter och dömer folk i skattebrott. Och för det första är det vidrigt att politiker sitter och dömer i domstolar, för om vi ska ha maktdelning ska finnas vattentäta skott. Och för det andra så liksom alla politiker blir ju på något sätt i sakfrågan jäviga. Jag menar, man kan säga att när det gäller migrationsdomstolen och migrationsfrågor så kanske man kan anta att Sverigedemokrater har en lite tainted position. När det gäller sexbrottsmål så kanske representanter för feministiskt initiativ har en förutfattad mening.
Ja, och, när det gäller
skattebrott så liksom är det rubbet som har en mycket bestämd uppfattning, eftersom den som inte betalar skatt på det sätt som de vill inte. Hallå,
nu tappade jag min mening,
vilket berodde på att min platta började strejka här, så nu lägger vi ner den. Men i vart fall, så är det. Vi får väl se hur det här går, men vi fortsätter sända. We will stay on air as long as possible. Alla meddelanden om att motståndet ska upphöra är falska.
Ja, vi får se om vi även kan sända från när du sitter i fängelse på ett eller annat sätt. Men med det så önskar vi en trevlig vecka, så hörs vi om en vecka igen förhoppningsvis.
Ja, ha det bra.
Hej då.